Paketleveranser till ytterdörren. Folk som hjälper dig att bära möbler eller hämta ditt skräp till återvinningen. Du kanske redan har vant dig vid de här tjänsterna. De blev tillgängliga med de digitala plattformarna som kom för ungefär 10 år sedan. Där köpare och säljare av olika uppdrag snabbt och enkelt kunde hitta varandra. Och där det ofta saknas en formell arbetsgivare. Men hur ser arbetsvillkoren ut för de som jobbar med den här typen av låglönarbete i tjänstesektorn? Det som brukar kallas för gigjobb. Välkommen Nina Larsson, jämställdhets- och arbetslivsminister Liberalerna.
Tack så mycket.
Välkommen också Ardalan Shekarabi, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
Tack så mycket.
Och med oss från en studio i Malmö, Anna-Maria Westergård, forskare vid institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Välkommen du med.
Tack så mycket.
2019 och även 2022 gjorde vi flera program om gigjobb och det nya tjänstesamhället som vuxit fram och de utmaningar som den här arbetsmarknaden stod inför då. Frågan är vad som hänt sedan dess. Vi ska börja med att lyssna på ett klipp från serien De nya daglönarna där reporten Oskar Lodin testar att gigga. Det här var för 6 år sedan när den här branschen fortfarande var relativt ny. Och Oskar har åkt hem till en kund för att skruva ihop möbler.
Ja, men där är det.
Jag kom hem till honom och hans son var där.
Hej!
Och han visade mig de här två platta IKEA-paketen som skulle monteras ihop.
Jo, det här är ju byrån, en, två.
Just det.
Och sen bokhyllan där.
Ja, men toppen. Ja. Och sen så sa han, ta för dig, det finns vatten, det finns energidryck, där är toan, nu drar vi. Och så gick de.
Vi ses sen då.
Jag var helt ensam i deras lägenhet. Men på sätt och vis så var det ju skönt, för jag fick ju liksom arbetsro och jag tror att det var så han tänkte också. Det var nog lite av respekt för mig och det var en ganska liten lägenhet så jag vet inte vad de hade roat sig med om de var där. Så det var ganska skönt att sitta där själv på sätt och vis.
14, 16, det stämmer.
Men sen så kom de ju hem och då hade jag hunnit knappt halvvägs för den här bokhyllan som jag satte ihop först, den gick jättesnabbt. Det tog väl 40 minuter kanske. Men sen så var det ju en 6-lådorsbyrå med liksom rullskenor och allting. Jag fick en chock när jag öppnade det där paketet.
I hur många delar som helst. Den delen, liksom påsen med alla delar är ju 4 gånger större än på den andra som tog 50 minuter.
Jag bara såg hur det här liksom, arbetet tonade upp sig framför mig. Och det tog ju mycket längre tid än vad jag hade trott. Jag höll väl på i 3,5 timmar kanske totalt och fick 500 spänn för det. Hur som helst så kom ju de hem då efter en timme ungefär. Och då satt jag där på deras vardagsrumsmatta medan han satt och höll på med sin dator. Han var ju väldigt trevlig och artig. Och liksom, men han kom in några gånger och frågade hur går det?
Ska vi se, det är...
Det här var ganska sent på kvällen.
Inte så mycket kvar.
Ja, sista sidan.
Ja, precis. Ja, gött.
Men man vänjer sig väl, antar jag. Jag får ju betalt och jag väljer att göra det där själv. Men lite speciellt är det.
Hej då, så gott. Ska vi se. Sådär då. Gött. Ha det bra. Tja.
Ja, för 3,5 timmars jobb får Oskar 500 kronor, varav 15% går till plattformen som förmedlade jobbet. Det här blir en timlön på 120 kronor före skatt. Nina Larsson, arbetslivsminister, är det här en bra timlön?
Som regeringsföreträdare så stämmer jag in i den svenska modellen naturligtvis. Så lön är ett arbetsvillkor som ska regleras av arbetsmarknadens parter och gör så idag. Så att jag har inte någon direkt uppfattning i den frågan.
Vad säger du, Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna?
Problemet här är ju att den här lönen inte är förhandlad av arbetsmarknadens parter. Det är ju det som är liksom problematiken här. Så nej, det är en låg lön. Sen ska man ju veta att det finns kollektivavtal med låga ingångslön också. Men de kollektivavtalen har ju träffats av parter som har det ansvaret. Men här finns ju inte den modellen. Utan det är ju ett sidospår. Det är någonting parallellt med den svenska modellen som vi ser. Och som innebär väldigt dåliga villkor för väldigt många människor. Så vi behöver ju adressera det här på något sätt och börja diskutera hur vi ser till att det här kommer in i den svenska modellen. För då kan vi få löner som är överenskomna av parter som vi kan överlåta det ansvaret till.
Anna-Maria Westergård, du har forskat på gigsektorn. Vi ska ta upp några av de utmaningar som finns i den. Men vilken är den största idag skulle du säga?
Ja, den största rättsliga utmaningen det är ju egentligen att det är ett helt nytt sätt att organisera arbete. Det vill säga den som utför arbetet bestämmer själv när och var och hur han överhuvudtaget ska arbeta. Så traditionella arbetsgivarens traditionella arbetsledningsrätt ser ju helt annorlunda ut här. Och ibland befinner de sig i ett gränsland mellan att vara anställda och egenföretagare. Det är nog den största utmaningen skulle jag vilja säga, hur man ska nå och reglera det här.
Mm, vi kommer återkomma till det här lite senare med den här osäkerheten kring om man är anställd eller inte. Flera av de opinionsbildare som vi intervjuade då 2019 pratade om att gigjobben var ett sätt att se till att fler kom i arbete och att de här jobben skulle bli en inträdesbiljett till resten av arbetsmarknaden. Man sa också att det här inte skulle vara några heltidsjobb utan extra jobb i sidan av. Anna-Maria Westergård, vad är din bild av hur det ser ut idag?
Alltså forskare vet vi nu ganska lite egentligen hur mycket gigarbete som finns och vem som har det som heltid och egentligen hur det ser ut. Och vi jurister tittar ofta inte just på de bitarna kanske.
En av dem vi pratade med tidigare är cykelbudet Vladimir som då 2022 berättade om hur arbetsförhållandena för cykelbud förändrats sedan han började några år tidigare. Vladimir jobbade på Foodora och han och de andra buden brukade samlas i något som kallades för Riders Hub.
Jag kommer ihåg på Riders Hub. Ibland det var över 20 personer och vi kunde stanna där när vi inte har leverans. Vi satt och vi pratade och vi skojade där. Det var folk från olika länder och typ under 2% var folk som var som jag, alltså som inte var studenter. Förut var det bara studenter. Och det var mer positiv energi. Just nu finns det inte så många studenter och det finns bara folk som är desperata att få jobb.
Inte så många studenter utan bara folk som är desperata efter att få jobb, så sa Vladimir om förändringen bland cykelbuden. Är det här någonting som du känner igen, Ardalan Shekarabi?
Ja, det är klart att man möter människor som har också den här verkligheten att man tvingas in av ekonomiska skäl in på ett arbetsmarknad som inte är en del av den svenska modellen utan någonting parallellt med betydligt sämre villkor och egentligen utan några miniminivåer överhuvudtaget.
Mm. Vad leder det till i förlängningen?
Ja, för det första så får ju de människorna arbetsvillkor, lön och förhållanden som vi inte ska ha i ett land som Sverige. Men sen stannar ju inte den utvecklingen i den branschen. Så det är klart att det smittar av sig sakta men säkert på andra branscher. Och i slutändan kan det ju utgöra hot mot den svenska modellen. Ju.
Men kan man kalla det här för ett steg in på den svenska arbetsmarknaden?
För vissa kan det säkert vara så. Men en hel del människor möter ju också den här verkligheten dagligen och blir kvar i den här verkligheten. Och som sagt, det är ju inte säkert att det här upplägget stannar i de branscher där upplägget finns idag. Utan det är klart att det här kan komma att smitta av sig till andra branscher som idag är reglerade av kollektivavtal i enlighet med den modell som vi har på svenska arbetsmarknaden.
Nina Larsson, hur ser du på gigjobben som ett steg in på den svenska arbetsmarknaden? Är det ett bra steg?
Jag tror att det är bra att det finns en diversifierad arbetsmarknad. Men framförallt så ska inte människor utnyttjas. Och det ska vara råda ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden. Och här är ju den nuvarande regeringen och den tidigare regeringen helt överens om att den svenska modellen ska värnas. Och här behöver ju också den här typen av företag att anamma den svenska modellen och att vi behöver få en mer aktiv deltagande bland arbetsmarknadens parter. Men som instegsjobb eller kortvariga jobb, eller det är någonting positivt att det finns enklare jobb som man kan ta under en tillfällig period oavsett var i livet man befinner sig. Men Men
är det så de fungerar, den här typen av jobb?
Ja, precis som Anna-Maria var inne på, så vet vi för lite. Och här är ju viktigt att vi fortsätter studera det här. Och det är klart att jag hör ju också av det som vi hör vittnas om nu från Vladimir då, i det här inslaget exempelvis. Så att det är klart att det här behöver vi veta mer om. Men i grunden så har ju det här också en bas i behovet av människor behöver få ihop sitt livspussel. Det dyker upp teknisk innovation, det finns lösningar som möjliggör att man hittar sätt att organisera arbete och utföra tjänster och så som vi inte tidigare har sett. Och det är ju i grunden någonting väldigt positivt, men sen måste ju det ske under ordnade former så att verkligen inte människor utnyttjas. Och här finns det ju anledning att återkomma exempelvis då till det EUs plattformsdirektiv som vi kanske kommer in på lite senare här.
Den kommer in på senare.
Ja.
Flera av de gigjobbare och lågavlönade inom tjänstesektorn som vi intervjuade tidigare berättade om tuffa och ibland oetiska arbetsvillkor. Cykelbud som vi pratade med vittnade om restaurangägare som inte ville låna ut toaletten och som också kom med rasistiska kommentarer. Vi ska höra Vladimir som jobbade åt Foodora igen.
Man får allt möjligt. Alla åsikter kan komma. Vissa kunder kan skrika till oss rasistiska åsikter eller kalla oss för jävla något sånt. Att vi levererar dålig mat. Jag känner mig som smutsen när jag har haft på mig kläder från Foodora. Det är inte mänskligt man känner. Det är konstigt att folk tror att vi är som robotar eller att vi är som inget. Man är ovärd. Folk tror det kan behandla oss som vad som helst. Men vi är folk som gör sitt jobb.
Nina Larsson, arbetslivsminister. Vad tänker du när du hör det här?
Jag tycker att vi har ju en ordentlig lagstiftning, diskrimineringslagstiftning. Den typen av saker som tangerar eller överträder den lagstiftningen, det måste beivras och det måste anmälas som brott. Och här har ju exempelvis diskrimineringsombudsmannen ökat antalet liksom, anmälningar och driver fler och fler fall, vilket är otroligt viktigt både av, liksom, för att komma vidare i den här typen också. Så att det här är en otroligt viktig fråga. Så får det inte gå till att man upplever det så här.
Men tror du att det finns någon anledning till att den här typen av problem dyker upp just i den här typen av bransch?
Det kan inte jag svara på i dagsläget. Jag tror att det är otroligt viktigt att när det sker lagöverträdelser i den här typen av där det är klar och tydlig diskriminering, då behöver det få rättsliga påföljder. Sen är det klart att det kan också finnas en slags zon där vi var och en människor emellan också kan bete oss betydligt bättre gentemot varandra. Vi har ett ansvar för den respekt vi visar för människor som utför våra tjänster som vi betalar för. Och i det här inslaget och i tidigare inslag som jag också har lyssnat till så är det ju enskilda människor som beter sig på ett sådant sätt som jag inte tycker hör hemma, utan här är det någon slags allmän både att vi är tydliga med var diskrimineringslagstiftningen och det som behöver rättsligt beivras, men också att vi kan också bete oss bättre mot varandra.
Ardalan Shekarabi, vad tänkte du när du hörde Vladimir berätta?
Nej, men när vi har delar av arbetsmarknaden där arbetstagare inte ens ses rättsligt som arbetstagare, inte omfattas av kollektivavtal, saknar ekonomisk trygghet och bra arbetsvillkor. Och då uppstår ju en sårbarhet som kan utnyttjas av människor, av andra. Av arbetsgivaren eller den som beställer tjänsten eller konsumenten. Och det är så vi sett historiskt osunda arbetsmarknader. Där människor har haft oacceptabla villkor. Och det som händer nu, det är ju att den här gamla arbetsmarknaden som vi fick bort i Sverige på 1900-talet har kommit tillbaka. I en ny form, men egentligen det är ju samma vanmakt och beroendeställning och desperation som arbetstagare befinner sig i. Och vår uppgift är ju att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att också den här delen av arbetsmarknaden ska få schyssta villkor. Och det förutsätter ju att vi får förutsättningar för facklig organisering och sen kollektivavtal som reglerar förhållandena.
I just det här fallet så jobbade ju Vladimir åt Foodora som har kollektivavtal numera.
Numera är det så. Ja. I alla fall delar av verksamheten och i kollektivavtal. Och det är ju ändå ett steg framåt. Det kan man ju se som ändå ett positivt steg. Men det löser ju självklart inte allt. Och så länge vi har en del av arbetsmarknaden som är undantagen i praktiken från våra normer och regler, då uppstår ju ändå sårbarheter som kommer att missbrukas av olika parter.
Anna-Maria Westergård, den här typen av problem som vi hörde Vladimir berätta om, finns det något sätt att komma till rätta med de problemen?
Ja, det är ett problem här är ju att vi inte har en tydlig arbetsgivare alltid för plattformarna. Förutom för då ser sig ofta inte som arbetsgivare och då gäller ju inte arbetsrätten och den delen av lagstiftningen. Det är ju ett problem som vi har här. Sen har vi ju kollektivavtalen som vi kommer till senare. Att det är också en viktig del om de kommer att gälla. Men sen har vi också det som egentligen politikerna också kan titta på. Det är ju tillämpningen av arbetsmiljölagen. För den har ju den praxis som finns fallit utanför. Så plattformsarbetarna omfattas inte riktigt av den. Oavsett om de har varit betraktade som arbetstagare eller inte. Utan de har fallit utanför på grund av att plattformen inte har kunnat gå in och styra arbetet och kontrollera arbetsförhållandena. Men nu ligger det ju rättsfall på gång upp där det verkar vara ett rättsfall som kallas för våld. Trots att man hade F-skatt så betraktade faktiskt kammarrätten att plattformen hade ansvar för arbetsmiljön. Och det ligger nu och väntar på prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Så det kan bli intressant att se utgången av det. Annars är ju detta något som politikerna skulle kunna titta på.
Anna-Maria, ska vi ta reda ut det här först då? Den som jobbar med den här typen av låglönarbete i tjänstesektorn, är de anställda eller inte?
Det skulle jag vilja som jurist svara på att det beror på. Och det beror ju naturligtvis på plattformens affärsmodell. Hur ser den ut? Hur är den uppbyggd? Vilken ledning och kontroll har plattformarna över arbetet? Så är de egenföretagare eller anställda? Och sen beror det faktiskt vilket rättsområde vi befinner oss på. Är det arbetsrätt, skatterätt, A-kassa, sjukförsäkring? Jag har lyckats skriva en bok på 200 sidor om det här. Och visar att det är väldigt komplicerat och det skiljer sig åt på de olika rättsområdena. Så det är väldigt svårt att uttala sig exakt om. Och det gör det ju ändå svårare för de här personerna att veta var de befinner sig rättsligt.
Så man kan anses vara anställd inom ett område, till exempel skattemässigt, men inte inom ett annat?
Ja, oftast är det så att man är anställd inom arbetsrätten kanske, men inte i skatterätten och sen inte i A-kassan, till exempel.
Och vad är problemet med det? Vad blir följden?
Att man kan hamna mellan stolarna i de olika systemen. Och det blir ju ett problem om man inte får sjukpenning till exempel. Eller om man inte får A-kassa. Så är man ju inte, det är först har man dåliga, alltså arbetsvillkoren som vi diskuterar här är ju tveksam. Men sen hamnar man en gång till utanför i när det gäller det sociala skyddsnätet. Och det är ju egentligen det politikerna skulle kunna titta över. Ännu noggrannare än vad man har gjort. Och där har vi ju problemen. Och vårt system bygger ju på att det är olika, att man har olika klassificeringar av de olika lagarna. Och det ser vi inte ut att ändra på just nu i alla fall.
Den här domen som du nämnde mot företaget Volt, vad kommer den ändra nu? Kommer det bli fler plattformsföretag som tvingas anställa sina bud?
Det hänger ju inte riktigt ihop, för det är ju en sak att man, att arbetsmiljölagen säger att man har ett ansvar som arbetsgivare. De är arbetstagare i arbetsmiljölagens mening. Det behöver inte innebära att man är arbetstagare i arbetsrättens mening. Förmodligen är man nog det i och för sig. Utan det som jag egentligen hoppas på är att du får prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Så vi får se vad de säger, om i alla fall om arbetsmiljölagen. Och sen skulle vi vilja ha upp lite mål i arbetsdomstolen. Så vi får testa det där.
Nina Larsson, det här med att personer som jobbar åt de här plattformarna faller mellan stolarna. Mm. Hur ser du på det?
Det här är ju också beroende på vilken bransch man tillhör, hur som Anna-Maria är inne på, vilken affärsmodell, hur det är uppbyggt. Nu har vi ju det här inkommande plattformsdirektivet som just ska handlar om definitionen av arbetstagare, och det var ett direktiv som EU beslutade om i slutet av förra året, och där regeringen då tillsatte en utredning för att se hur det här ska implementeras i Sverige, och den tillsattes i december. Så att vi får anledning att återkomma till exakt hur det här ska tratta ut för svenskt vidkommande. När det gäller plattformsdirektivet så var ju det en förhandling i EU där den svenska regeringen, både den här och den tidigare, var väldigt aktiva för att verkligen värna den svenska modellen och verkligen se till så att det inte på något sätt trampar på vår, och Danmark var också aktiva där, vårt sätt att sköta arbetsmarknaden helt enkelt med fristående arbetsmarknadsparter. Så att vi får se vad utredningen kommer fram till, men det är ganska komplex och juridiskt snårig verksamhet detta.
Så då låter det som att regeringen framförallt väntar på den här plattformsdirektivet från EU just nu?
Ja, men det finns en rad olika saker som den här regeringen gör som liksom har bäring på att motverka människors utsatthet på arbetsmarknaden, absolut. Men när det gäller just att så att säga, definitionen kring arbetstagare kopplat till den här typen av plattformsföretag, så har vi nu ett EU-direktiv och vi behöver se över och utreda ordentligt hur det ska implementeras i Sverige.
Angående det som Vladimir berättade om med rasistiska kommentarer, så skriver Fodora i ett mejl till oss att vi ser all form av diskriminering och trakasserier som helt oacceptabla. Om vi får kännedom om att bud utsatts för rasistiska kommentarer eller andra glåpord, oavsett om det kommer från en kund, restaurangpersonal eller annan part, agerar vi omgående. Nu ska vi lyssna på ett kort klipp från 2022 där vi frågade folk på stan hur de tänkte kring gigjobbarnas situation.
Varför tror du att det är så mycket billigare?
Om jag ska vara helt ärlig tror jag att det är för att de har mycket sämre villkor kanske.
Men vad tänker du kring det då?
Att det är inte så snällt mot de som arbetar, men att de kanske har friare tider när de vill arbeta. Och det tycker jag, eller om jag skulle välja att köra taxi, så är det väl ganska skönt att få välja när man får köra och inte köra.
Vilka tänker du det är som sitter på de här, alltså de som levererar, vad tänker du att det är för personer?
Det är ju, man ser ju vem det är som levererar, det är mest utlänningar som inte kan svenska.
Har du reflekterat någon gång kring det på något sätt liksom?
Ja, alltså mest i början när de kom, men det verkade väldigt rörigt och de kom med cyklar och de hittade inte och de förstod inte svenska och det var snö. Men idag så tror jag man är så van vid att se, alltså, så man tänker inte lika mycket på det, nej.
Ardalan Shekarabi, Socialdemokraterna. Har du vant dig vid att se giggare på stan?
Ja, i Stockholm så ser man dem i väldigt stor utsträckning. I stadsbilden är det ju liksom en vanligt förekommande verklighet. Att vi ser folk som jobbar just som matbud eller i transportsektorn på olika sätt, och som i många fall då, saknar normala anställningsförhållanden som råder på svenska arbetsmarknaden.
Använder du dig själv av den här typen av tjänster?
Jag har använt Foodora sedan de tecknade kollektivavtalet ett par gånger, men inte så ofta. Och det tycker jag är problematiskt, för det är ju tjänster som jag och många vill konsumera, samtidigt så vill man ju att det ska vara schyssta villkor. Och där är ju inte den här branschen än. Och sen har ju politiken i ärlighetens namn inte riktigt tagit sitt ansvar ju, för att det ligger ju en utredning på regeringens bord sedan 2022 ju, om utökat arbetsmiljöansvar. Som är den delen av arbetsmarknaden som politiken normalt reglerar ju. Och som inte har med kollektivavtal att göra, utan som rör lagstiftning. Och just den här situationen där det finns arbetstagare som inte har en arbetsgivare som idag tar sitt arbetsmiljöansvar enligt lagstiftningen. Det finns ett förslag om att utvidga det här arbetsmiljöansvaret för att förbättra situationen för de arbetstagarna. Men det har ju inte hänt någonting med den utredningen sedan 2022. Så jag hoppas ju att den nya arbetslivsministern tar tag i den frågan så fort som möjligt. Det skulle vi verkligen välkomna i riksdagen.
Nina Larsson.
Jag tror att det är många delar i det här och vi behöver fortsatt utreda vad vi kan göra. Det är positivt att det sker innovation, teknisk innovation och liksom nya affärsmodeller på den här typen av tjänster som är efterfrågade bland folk i gemen och så. Men exakt hur vi ska ta just den utredningen som Ardalan pekar på vidare, det kan jag inte svara på här och nu. En av de viktigaste sakerna är ju att liksom se till att vi får en bra och rimlig liksom implementering av det här plattformsdirektivet då, som EU har fastställt.
Men hur kommer det sig att man inte har gjort mer än på de här åren?
Jag tror att det har gjort flera olika saker. Det här är ju en situation där då mycket utsatta människor, kanske som också lever i gränslandet till ett skuggsamhälle, hittar ett sätt att försörja sig. Och här finns det ju en rad olika delar som går in i det. Det är dels migrationspolitiska delar där vi nu regeringen då höjer en slags lönekrav för arbetskraftsinvandring, vilket då liksom täpper till den typen av möjligheter kopplat till de här företagen. Vi har ju också gjort en rad olika insatser på arbetslivskriminalitetsfrågan med oseriösa aktörer och verkligen försökt stärka möjligheten att få bort den typen av verksamhet. Att det inte finns så tydliga incitament att gå under jorden exempelvis. Att det finns ökade befogenheter för poliser att genomföra kontroller och den typen. Det är klart att det finns fortsatt mer att göra. Det är en relativt utvecklande bransch. Det händer saker, det dyker upp nya affärsmodeller, teknisk innovation som gör att det här behöver ju lagstiftningen följa. Tidigare, för ett antal år sedan, så fanns det en del utmaningar på bemanningsbranschsidan, vilket också sedermera reglerades. Och nu för tiden så har vi en väl fungerande bemanningsbranschsituation. Så att jag tror att politikens uppgift är ju att verkligen följa utvecklingen i det här och se till att täppa till de luckor som finns. Vi ska ha ordning och reda och vi ska värna den svenska modellen.
Ett annat problem som kan uppstå när arbetsgivaren och arbetstagaren inte har så nära kontakt med varandra är att plattformarna kan utnyttjas av illegal arbetskraft. För 3 år sedan intervjuade vi cykelbudet Fredrik om det här.
När Fredrik cyklat som bud i ett halvår ungefär uppstår det problem som han inte vill gå in närmare på i den här intervjun. Det gör att han inte längre kan vara anställd hos Foodora.
När du får beskedet att du inte kan fortsätta, vad gör du då?
En vän sa att det finns faktiskt ett annat sätt. Genom en tredje person så kan du också fortsätta.
Det är nu Fredrik börjar fuska.
Jag jobbar åt en person som han är som anställd och Foodora. Så det här är faktiskt skattefusk, det som jag gjorde då.
Men i det läget, när du jobbar åt den här andra personen, då har du ingen kontakt med Foodora, eller hur?
Inte direkt.
Nej.
Ja.
Vet Foodora om att du jobbar på det här
sättet? Nej, de visste inte då.
Nej.
Fredrik är alltså inte själv anställd av Foodora, utan jobbar under en person som är anställd av företaget. Fredrik lånar hans inlogg och kan på så sätt ta arbetspass. Han säger att det finns fler som jobbar på det här sättet.
Så det finns personer som utnyttjar det här, liksom, sådana plattformar. Att det finns personer som befinner sig olagligt i Sverige, kanske i 10 år. Men de har familj, de har barn, de har så som... Det som gör det är att de jobbar åt sådana företag. Ja, på det sättet.
I början av 2021 tecknar Foodora kollektivavtal med fackföreningen Svenska Transportarbetarförbundet. Enligt avtalet är normal arbetstid 38,5 timmar i veckan. Fredrik berättar att så länge han var anställd på Foodora blev han oftast schemalagd 35 timmar i veckan, trots att han ville jobba mer. När han sen börjar jobba svart och fuska behöver han inte längre förhålla sig till företagets kollektivavtal.
Jag kan jobba åt hur många personer jag vill.
Hur många jobbade du åt då?
3 För att jag ville jobba ganska mycket.
Hur fick du lön?
Det är ett annat system.
Fredrik berättar att den anställde får sin lön och han och sin sida betalar vidare till Fredrik. I vissa fall tar en anställde 20% av det Fredrik tjänat. I andra fall får Fredrik hela lönen.
Så det finns faktiskt de som gör det helt gratis. Om du kollar på de som vill komma hit som arbetskraft, invandrare som heter dem. När de får deras visum så måste de bevisa att de kommer att kunna sköta sig i Sverige. Så det som de gör är de söker jobb hos som Bolt eller Volt eller Uber Eats eller liksom Foodora. De kommer att göra det. Men sen det är mannen eller någon person som mig eller som vill jobba mer, som är helt, kanske helt svart i Sverige, det är de som jobbar. Så det är på något sätt det är, de fuskar på det.
Så
och sådana folk gör det helt gratis. Eftersom själva syftet med att de hyr ut, liksom, att de hyr inte ut, de bara lånar ut dem deras anställningsavtal.
Fredrik berättar att han har stött på sådana här upplägg flera gånger. Han säger att det är vanligt att kvinnor med arbetstillstånd i Sverige anställs av till exempel Foodora. Men att det själva verket är deras män eller andra män som är här utan tillstånd som arbetar i deras ställe. På papperet ser det alltså ut som att kvinnan arbetar och betalar skatt och därmed får hon vara kvar i landet.
Det är väldigt, väldigt lätt att fuska. Och Foodora är ganska ett bra system med att de upptäcker sådana saker. Men de andra företag som är på andra plattformen, det är helt katastrof där. Det finns personer som har bott kanske... Jag känner en person som har åkt tillbaka till Pakistan i 10 år. Men han betalar skatt i Sverige. Genom att det är en person som jobbar åt honom. Det som de gör är för att kunna förnya visum och sånt. De fuskar på det sättet.
Ja, Nina Larsson. Anställda som låter andra jobba deras namn och tar provision på lönen. Så har vi skattefusk och personer som kan arbeta i Sverige trots att de saknar tillstånd. Hur reagerar du när du hör det här?
Det här ska ju inte förekomma. Och här har vi ju stora utmaningar med ett skuggsamhälle. Och här behöver vi ju verkligen ta krafttag för att mota bort det här. Dels företagen själva naturligtvis, där vi då hör om ett gott exempel som ändå har trätt in till arbetsmarknadsparter och tecknat kollektivavtal. Men vi behöver ju göra mer brett, och här är det ju också polisens möjligheter, resurser och kompetens och kunskaper att också agera, och här har den här regeringen också infört insatser för de delarna.
Men vad är det som brister här?
Det är uppenbarligen flera saker. Det är människor som fuskar och försöker lura system. Det är inte alltid så lätt att komma åt. Men när vi är medvetna om det, då kan man göra specifika insatser mot det här. Och här finns det ju också, regeringen har också utfört ett myndighetsgemensamt uppdrag för att identifiera och granska och komma åt den här typen av arbetslivskriminalitet som är någonting som göder den organiserade brottsligheten i väldigt stor utsträckning, och här behöver ju det arbetet verkligen fortsätta. Så att det är ju flera delar, att rättsväsendet har kompetens och resurser att hantera, att polisen har det, att myndigheterna som jobbar med de här frågorna har kompetens och resurser att gå på det här. Det är ju helt avgörande.
Ardalan Shekarabi, vad tänkte du när du hörde om Fredriks vittnesmål?
Att det här inte ska finnas på svensk arbetsmarknad. Det är ju inte något som vi ska tolerera. Och egentligen enda garantin för att vi ska komma bort från det här, det är ju att människor som jobbar i de här branscherna blir fackligt organiserade. För den fackliga organiseringen leder till att man kan också ta strid om sånt. Och så ser ju inte verkligheten ut idag ju. Förutsättningarna för att fackligt organisera de som jobbar i de här branscherna är riktigt dåliga. Även om det finns i alla fall ett bolag som har tagit steget och tecknat kollektivavtal. Och där måste ju vi lagstiftare ta ansvar och se till att skapa just förutsättningar för facklig organisering.
Men det här
är ju inte
illegal.
Kollektivavtal, det är ingen garanti för att det inte förekommer fel. Men det gör ändå, organiseringen gör ju att arbetstagare och arbetstagarorganisationen får makten och insynen som gör att man kan avslöja den här typen av missförhållanden. Och då kan staten ta sin roll. När det handlar om illegal verksamhet, då är det ju statens roll att gå in och stoppa detta. Och sen finns det ju skatterättsliga frågeställningar som är relevanta här också. Det går ju att kontrollera utbetalningar och där görs det en del. Men jag tror att vi måste sätta ännu hårdare press på bolagen faktiskt. De har ju möjlighet självklart att följa upp detta. Och väljer de att inte göra det, ja, då bidrar de till att möjliggöra fusk och missförhållanden.
Och hur skulle den här pressen kunna se ut?
Ja, där handlar det ju om lagstiftning och där har ju regeringen precis fått förslag om en rad olika åtgärder i lagstiftningen för att bekämpa arbetslivskriminalitet. Jag hoppas att regeringen prioriterar den frågan. Men man kan liksom inte komma ifrån att på svenska arbetsmarknad är grundläggande förutsättningen för schyssta villkor att människor är fackligt organiserade. Och så länge vi liksom inte skapar förutsättningar för det i den här delen av vår arbetsmarknad, då kommer vi ha väldigt stora problem. Det finns ju andra sätt att reglera arbetsmarknaden. Man kan ju naturligtvis ha en modell där lagstiftaren reglerar allt. Vi vill ju inte komma dit. Men då måste vi se till att värna den svenska modellen också i verkligheten. Och då måste ju folk få chans att gå med i facket, organisera sig. Och det är inte riktigt den verkligheten man möter när man pratar med folk som har insyn i den här branschen eller har jobbat i den här branschen.
Fodora, som Fredrik jobbar då, att skriver till oss att det här strider mot deras riktlinjer och att det här är något som de ser mycket allvarligt på. De säger samtidigt att det är ovanligt att anställda delar eller hyr ut sina inloggningsuppgifter. Om det skulle förekomma ändå så har de rutiner och system på plats som gör att de snabbt kan upptäcka det. Sen 2 år tillbaka så måste plattformsoperatörerna lämna uppgifter till Skatteverket om vilka som använder plattformarna och vilka ersättningar som betalats ut. Och i slutet av 2023 hittade Skatteverket 77,7 miljoner kronor i matbudsbranschen som borde betalts in i skatt. Nina Larsson, arbetslivsminister, behöver det här systemet ses över ytterligare?
De här nya reglerna har ju möjliggjort för Skatteverket att få en betydligt bättre koll än vad som har varit fallet tidigare. Så det är ju en otroligt viktig förändring i det här.
Är det tillräckligt?
Vi får väl följa frågan, säger jag. Sen har vi ju var och en av oss som arbetar ett ansvar att också betala skatt. Och det är ju också ett ansvar som vi som så att säga, arbetar och tjänar lön också ska ta.
Ardalan Shekarabi, är systemet som det ser ut idag tillräckligt?
Jag tror så här, den här branschen är så påverkad av den tekniska utvecklingen så vi behöver ständigt revidera hur vi jobbar med både lagstiftning och indrivning av skatt. Så jag skulle tro att den här branschen och andra branscher som är påverkade av digitaliseringens möjligheter, där behöver staten lägga mycket energi på att kontinuerligt följa upp hur lagstiftningen följs och vilka luckor som finns i lagstiftningen som missbrukas eller utnyttjas.
Anna-Maria Westergård, skattekontrollen har alltså skärpts. Hur ser det ut med gigjobbarnas rätt till sjukersättning och pension?
Ja, de är precis lika komplicerade, men inte ännu svårare. Så att självklart ska det betala skatt och sociala avgifter på alla inkomster. Problemet för giggarna är att även om de betalar in av den lilla lönen de får, så är det ju inte säkert att de får ut så väldigt mycket i form av sjukpenning om de blir sjuka till exempel. Eller A-kassa, det beror då på om de är egenföretagare eller sig som anställda. Så att där kunde också politikerna ta sig en titt och sett så att de faktiskt fick del av trygghet istället. För det är otroligt komplicerade regler för om man har beräkningen av SGI och sen i sin tur om man ska få ut ersättning när man jobbar kort och tillfälligt. För vem? Det är väldigt svårt för en giggare att visa att just idag när jag blir sjuk så hade jag tänkt att jobba. Och det är ju det som är en av problemen, så att säga. Så det kunde man ju tittat över de reglerna också.
Nina Larsson, är det aktuellt att se över de reglerna?
Vi får väl säkerligen lov att återkomma till de här frågorna också. I och med den tekniska utvecklingen så är det en snabb utveckling på det här området och det behöver vi fortsatt bevaka. Nu på vårt bord så har vi ju det här plattformsdirektivet som ändå definierar och liksom adresserar vissa delar i detta, men det är ju mycket komplex materia.
Anna Maria Westergård, du menar att politikerna borde se över det här systemet. Vad borde politikerna göra mer, tycker du, för att förbättra den här situationen?
Ja, vad jag tycker egentligen politiker skulle, vi har hela tiden hört, och där är vi ju alla tre helt överens om den svenska modellen, att det är kollektivavtal som kanske är en lösning på de arbetsrättsliga problemen och ersättningarna från arbetsgivaren. Politikerna kanske skulle sätta lite fart på parterna. Det gör de ju ibland genom att man rasslar lite med hotet om lagstiftning. Då brukar det bli lite mer fart på dem, så att säga. Så att de kommer till förhandlingsbordet. Sen är där en hel del problem både på arbetsgivarsidan och på den fackliga sidan innan de kommer fram och kommer kunna nå varandra. Men sen, om de bara kan det, så är de ju otroligt påhittiga. Mycket påhittigare med både vi forskare och politikerna när det gäller att finna lösningar för ersättningar och så vidare till de här personerna. Till exempel, det finns ju kollektivavtal, när man kommer in och jobbar så får man automatiskt betalt under en viss tid, en timme, och man har olika typer av nolltimmarskontrakt, men man har ändå löst ersättningsfrågorna. Så bara parterna kommer och sätter igång, så löser de ju en hel del av de här problemen. Däremot löser inte parterna problemen till exempel med socialförsäkringsbiten och de komplikationerna som finns där. Det måste politikerna ta tag i på ordentligt.
Ardalan Shekarabi, vad vill Socialdemokraterna göra för att komma framåt i den här frågan?
Vi jobbade ju med en utredning som nu ligger på den här regeringens bord, ju, som handlar om hur sjukpenninggrundande inkomst kan beräknas för att man ska inkludera fler helt enkelt i socialförsäkringarna.
Och vad vill ni se där?
Ja, det handlar ju om att ha ett regelverk som är uppdaterat så att olika typer av inkomster både från när man har näringsverksamhet eller om man är anställd men har helt enkelt inte så trygga anställningsformer, att de grupperna ska inkluderas i regelverket för socialförsäkringar, att deras historiska inkomster ska påverka då hur socialförsäkringarna beräknas eller hur rätten till försäkringar beräknas. Och då skulle vi helt enkelt uppdatera socialförsäkringarna den här delen av arbetsmarknaden också inkluderas i våra trygghetssystem. För annars har vi den här märkliga situationen att vi har en grupp som har dåliga villkor, riktigt dåliga villkor. De får betala skatt självklart som alla andra, men de får inte ta del av trygghetssystemen. Det blir liksom en dubbelbestraffning som är otroligt orättvis. Ju. Så att uppdatera socialförsäkringssystemet, inkludera olika typer av skattebetalare i systemet, det är nog en väldigt viktig fråga och en viktig del av statens ansvar. I den delen som staten ansvarar för genom lagstiftningen.
Nina Larsson, håller du med?
Jag tror att det är otroligt viktigt att bemöta de här utmaningarna på flera håll. Och det är flera delar i detta. Både att värna den svenska modellen, att se till så att vi följer EUs lagstiftning, det här direktivet. Men också att vi kommer åt skuggsamhället som sätter människor i särskilt utsatta situationer. Och här finns det också mer att göra.
Okej, sista frågan nu då. Är gig-ekonomin här för att stanna? Vi börjar med Anna Maria Westergård.
Ja, det tror jag säkert att den är. I olika former. Jag är säker på att vi kommer att lösa de här problemen också på samma sätt som de gjorde med bemanningsbranschen faktiskt. Så precis som Nina har sagt.
Ardalan Shekarabi.
Om gigekonomin inkluderas i den svenska modellen så är det en verksamhet och en del av ekonomin som kommer att tillåtas växa i Sverige. Om den inte inkluderas i den svenska modellen så kommer den på sikt utgöra hot mot modellen och då kommer lagstiftaren behöva kliva in.
Så då kommer den inte stanna?
Nej, jag tror att då kommer den möta restriktioner utan tvekan.
Nina Larsson?
Ja, både gigekonomin och den svenska modellen är här för att stanna.
Nina Larsson, arbetslivsminister, Liberalerna. Ardalan Shekarabi, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, och Anna Maria Westergård från Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet. Tack allihopa för att ni var med.
Tack.
Tack. Tack.
Lyssna gärna också på den första delen i den här serien där vi pratar om hur fack och arbetsgivare hanterar gig-ekonomin och låglönearbete. Du hittar både det och det här avsnittet i Sveriges Radio Play. Sök på gigjobbarna. Reportrar var Oskar Lodin, Anna Frey och Anna Berg. Jag heter Linda Akten. Producenter Anna Iversen och Erik Lagqvist. Tekniker Daniel Högberg. Och det här programmet gjordes av SMT.